Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ina Chope Koistinen är docent på Karolinska institutet och jobbar på Centrum för translationell mikrobiomforskning med att bland annat studera bakterieflorans roll för kvinnors hälsa. Hon är gästskribent på Food Pharmacy och yogalärare och dessutom verksam som konstnär och målar fantastiska akvareller. Många kvinnor upplever att de har svårt att få hjälp av sjukvården då det gäller kvinnospecifika åkommor. Och istället vänder sig många till forum och stängda internetgrupper där hälsofarliga tips och desinformation sprids som en löpeld. Av den anledningen har Ina skrivit en bok som heter Vulva. Fakta, myter och livsomvälvande insikter. I denna bok hittar du kunskap och konkreta råd som baseras på den senaste forskningen kring vaginaflorans betydelse för kvinnors hälsa och fertilitet. I boken finns verktygen till en bättre hälsa när forskning om allt från vaginans bakterieflora till preventivmedel presenteras och förklaras. Och sen är det ju så att endast 4% av all research och development inom läkemedelsindustrin investeras i att lösa hälsofrågor för kvinnor. Och nästan all medicinsk forskning har traditionellt utförts på män. Ja, deppigt. Vad som inte är så deppigt däremot är att Lina har gjort en intervju med Ina som kommer här och nu i Food Pharmacy-podden.
Ina, din bok Vulva. Berätta, vad är det för bok och varför skrev du den?
Ja, det är en populärvetenskaplig bok som min tanke var att jag både ska berätta om den forskning vi gör, för det känns väldigt viktigt att alla de kvinnor som bidrar med sin tid och sina prover, att de också får tillbaka någonting från oss. Så att jag vill berätta om vår forskning. Och sen när jag började leka med tanken och skriva om vår forskning då om bakteriefloran och kvinnohälsa, då upptäckte jag många saker som jag inte riktigt hade tänkt på förut, som att vi saknar ett självklart ord för vårt könsorgan, att vi pratar inte om vårt mående, det finns mycket rädsla inför hormonbehandlingar och det finns väldigt mycket myter som cirkulerar som är så felaktiga och ingen bemöder sig om att liksom rätta till och förklara på ett sätt som folk förstår. Så den här boken blev mycket, mycket bredare än jag hade tänkt från början och jag hade också många diskussioner med förlaget, Bookmark förlag, och de har också då bidragit med vad är det kvinnor pratar om, vad är det som lyfts som frågor, och så har jag försökt att svara på det. Och sen har jag dessutom försökt att vara ganska kortfattat, så det är ingen jättetjock bok, det är korta kapitel. Och jag försökte vara lite rolig också och lite avväpnande, för det är ändå ganska intima saker att prata om. Så det krävs ett visst sätt att hantera det så att det blir enkelt och självklart. Så jag har försökt vara det.
Och det har du lyckats med, ska jag säga. Det är en väldigt lättläst och direkt bok, ska jag säga. Inga omskrivningar eller krusiduller utan pang på. Och det gör att det blir väldigt tydligt. Jag själv lärde mig otroligt mycket. Och jag insåg när du säger att kunskapen om kvinnans könsorgan eller om våra könsorgan är relativt låg och att det finns så många myter. Det kände jag att det bekräftades när jag läste din bok, för jag insåg hur otroligt lite jag själv känner till.
Ja, men jag tror att det är en verkligen en viktig fråga att lyfta, för att i skolan så lär man sig ganska mycket om hur man undviker könssjukdomar, inte blir gravid. Det är två saker som flickor lär sig. Men sen att hur man tar hand om sin hälsa, speciellt när det gäller det kvinnliga könet på ett bra sätt, och vad det innebär att leva med de här ständiga hormonförändringar. Alltså det pratas inte om. Och vi lär oss i väldigt tidiga år att bara härda ut och vara tysta. Och det är också en stor del i problemet att många tjejer och kvinnor inte söker hjälp, för de tror att det är så det är att vara kvinna. Man ska stå ut med smärta och sådana saker.
Du fick ett samtal från en journalist som frågade om du rekommenderade behandling av vulvan med väteperoxid.
Ja.
Jag hade aldrig hört vad det är, men enligt dig så berättade den här journalisten att det var relativt vanligt. Berätta, vad är det och varför gör man det?
Ja, alltså det problemet är att det finns inga bra behandlingar mot bakteriell vaginos. Och bakteriell vaginos är då en obalans i vaginalfloran där bakterier tar över som inte ska finnas där egentligen. Och de symptom som man upplever är ju att det både det svider och kliar, att man har illa luktande flytningar, och det är riktigt, riktigt illa. Alltså det luktar rutten fisk. Och du kan ju bara tänka dig vad det innebär för livet att gå runt och lukta så illa som man är orolig att grannen bredvid känner den doften. Mm. Och det är flytningar då, som rikliga flytningar. Och då kan man behandla med antibiotika. Men tyvärr återkommer det ju ändå ganska vanligt och ganska ofta. Dessutom brukar man få svampinfektion när man har tagit då en antibiotikakur mot bakteriell vaginos. Och det här drabbar alltså 30% av alla fertila kvinnor. Det är som har bakteriell vaginos. Och så bemöts man liksom inte med förståelse inom vården. Alltså, om det till exempel i Skåne tar det 2 år att få en gynekologtid. Ska man då gå till sin husläkare och lägga sig på britsen och be om hjälp? Eller, alltså, det är en jätteviktig fråga det här med tillgång till vård, och den finns inte alltid.
Nej.
Och sen är det ju en sak är att det påverkar livskvaliteten och att det gör ont och är obehagligt, men en annan sak är ju att det innebär stora hälsorisker. Alltså man har lättare att bli infekterad av könssjukdomar eller papillomvirus om man inte är vaccinerad, eller till och med AIDS-viruset, HIV. Det kan vara svårare att bli gravid. Bara det är ju en jätteviktig sak. Och sen om man är gravid så kan det också vara så att man har större risk för komplikationer, som till exempel att föda för tidigt. Och genom att det är så svårt att få vård, då vänder sig kvinnor till olika fora på internet och allt möjligt. Och det är alltså någonting som cirkulerar, och att man ska då skölja vaginan med väteperoxid. Och väteperoxid är ju starkt frätande. Det används bland annat då till hårblekning, och det är en vanlig kemikalie i industrin också. Mm. Och det är inte helt fel, för de här cellerna, laktobacillerna eller mjölksyrebakterierna i vaginan, de producerar faktiskt väteperoxid för att döda de här bakterierna som vi inte vill ha där. Men det är ju i väldigt, väldigt, väldigt små mängder, och det är väldigt lokalt. Så skölja vaginan med väteperoxid som man, jag vet inte ens var man köper det, men det går säkert att köpa. Det innebär stora risker. Det kan ju fräta sönder hela underlivet, och det är inte så lätt att få rätt mängd utspätt och så. Så att det skulle jag absolut inte rekommendera. Och jag har faktiskt fått den frågan flera gånger om från journalister. Och det har också skrivits om det, jag tror det var Aftonbladet. Och det är så skrämmande. Och jag blev verkligen orolig. Och det var en av anledningarna varför jag tänkte att ja, men det är nog bra att skriva en bok.
Ja. Ja, men om vi talar om vaginan och hygien. Det är ju ändå, tänker jag, att det här tangerar ju det området. Hur tar vi hand om vaginan? Och du har ett avsnitt, eller du har du har ett block i boken som du har döpt till vulvavård.
Precis.
Hur ska vi ta hand om vårt kvinnliga könsorgan?
Ja, så att den yttre delen, den synliga delen, det är ju det som kallas för vulva. Och den inre delen som leder upp till livmodern, det är det som är vaginan eller slidan. Det är ju det är som munnen, det är ständigt fuktigt och det är väldigt känsliga slemhinnor. Och sen har vi då en flora av bakterier och virus och svampar och sånt som alltid finns där, som skyddar oss från sjukdomar och infektioner. Så det gäller ju att vara rädd om den känsliga slemhinnan och inte störa den. Så man ska ju försöka alltså man ska inte använda tvål i underlivet helt enkelt. För det torkar ut slemhinnan, det kan leda till små sprickor som sen är lätta att få infektioner i. Och när det gäller, och då menar jag den yttre delen, den ska man helt enkelt tvätta med ljummet vatten. Och man kan använda vegetabiliska parfymfria oljor om man känner att det känns bättre. Mm. Och sen när det gäller den inre delen, den ska man helt enkelt lämna i fred, för den rensar sig själv. Vaginan producerar ju ett sekret som vi hittar då som flytningar. Och den produceras hela tiden och sköljer ut vaginan helt enkelt inifrån. Och om man då håller på med sköljningar, det finns ju sådana här vaginalduschar med parfym och massa jättekonstiga saker. Då skadar man helt enkelt slemhinnan och bakteriefloran. Och det leder till att man lättare blir infekterat och sjuk helt enkelt.
Mm. Jag tänkte på det här med rakning. Tar du också upp. Det är ju väldigt vanligt idag att vi rakar av vårt könshår. Tar du med det i vulvavård? Vad tänker man om?
Ja, alltså, jag tog med det för att alltså, det finns ju ingenting på våra kroppar eller i våra kroppar som inte har en funktion. Och det här håret vi har runt vårt könsorgan, det har ju den funktionen att den skapar någon slags barriär där det samlas luft. Så det blir lite luftigare, det blir mindre svettigt. Och sen är det dessutom att runt de här små hårsäckarna där hårstråna växer ut finns det väldigt, väldigt många nerver. Så att när vi håller på att raka bort vårt könshår, av vilken anledning nu man vill göra det, då skadar man ju lite grann det skyddet, så att det blir tätt och svettigt. Och det kan ju i sin tur då själva rakningen dessutom, det är ju väldigt vanligt att man får sådana här inåtväxta hårstrån och man får infekterade prickar och så. Och det gör ju ingen nytta. Dessutom tar man ju bort en del av känsligheten för beröring. Och det tycker jag också, det verkar ju vara ganska tråkigt. Men om man nu rakar sig så är det viktigt att man använder en ren och ny och vass rakhyvel. Och gör det med lödde av någon schampo eller kroppsdusch eller någonting, så att hårstråna blir lite mjukare, och så använder man vassa, rena rakhyvlar. Och då behöver absolut inte vara de här dyra för kvinnor. Det går jättebra med engångshyvlar för killar. De är mycket, mycket billigare.
Jag tänkte på det apropå hygien och vagina, så har det blivit mer och mer vanligt att kvinnor använder parfymer, och det kan man ju förstå att vi inte ska göra. Men om man känner att man har illaluktade flytningar eller att något inte stämmer, när ska man söka hjälp?
Det är faktiskt ett genomgående tema i boken för olika tillstånd, ena som obalans i vaginalfloran, men även smärttillstånd eller annat som kan bas då. Då har jag varit väldigt noggrann med att hänvisa till när ska du söka vård och när kan du liksom genom att testa lite olika sätt att hantera din hygien eller sexvanor eller sånt, hur du kan försöka rätta till dig själv. Men när det gäller illaluktande flytningar så luktar det verkligen riktigt illa, så behöver man söka vård, för det är oftast bakteriell vaginos. Så det är ju, alltså vi har ju en distinkt doft, kroppsdoft som alla har. Och, men ett friskt kön luktar inte illa. Så att man ska inte försöka dölja det med parfym, utan sök vård och försök att balansera din vaginalflora så att den håller sig frisk.
Hur kommer det sig att vissa har sån kraftig smärta när man har mens?
Det finns ju vissa ämnen kroppen utsöndrar, så kallade prostaglandiner, som behövs för att den här slemhinnan i livmodern ska stötas bort. Alltså för att det ska bli en mens när det inte blir en befruktning. Och en del kvinnor har väldigt, väldigt starka smärtor, och då har man också sett att de producerar mera av de här prostaglandinerna. Så att man förstår ungefär mekanismen, men allt är ju styrd av våra kvinnliga könshormoner, då östrogen och progesteron. Men varför olika kvinnor har olika ont, det tror jag inte riktigt att man vet idag. Men det är ju... Man ska inte behöva bara härda ut. Det finns ju hjälp att få. Och det försöker jag också förklara i boken. Att det finns ju en hel del smärttillstånd som kan också i långa loppet leda till infertilitet. Eller att man inte kan få barn. Då, till exempel endometrios. Och nu i genomsnitt tar det ungefär... Jag tror 8 år i Sverige innan en kvinna får diagnosen endometrios och en behandling. Och
wow.
Det är ju katastrof, för det påverkar ju kvinnors livskvalitet enormt. Alltså att man verkligen inte kan leva ett vanligt liv när man har mens. För man har så enorma smärtor som, alltså en del kan ju verkligen inte lämna sängen de dagarna. Och det ska man inte behöva stå ut med, för att det ena är ju att det helt enkelt är jättehemskt och jobbigt, men det andra är också att när den sjukdomen inte behandlas, då får man ju flera sådana här inflammatoriska härdar i underlivet, och i långa loppet kan det oftast leda till infertilitet. Så det här är ju, det är viktigt att få behandling så snabbt som möjligt, så att man ska kunna ha en chans att bli med barn när man önskar det.
Apropå lukt så skriver du lite om att lukten, att inte dölja vår naturliga lukt, kan faktiskt leda till att vi kan lukta oss till en lämplig partner. Hur funkar det egentligen?
Ja, det var en liten rolig utsvävning, men det finns ju ett helt forskningsfält som tittar på det här, hur tarmfloran och hjärnan samverkar. Så hur de här bakterierna vi har i våra kroppar, hur de påverkar hur vi mår, men också hur vi agerar. Och ett exempel på det här är ju att vi har ju bakterier på huden, och de lever ju på både avdödade hudceller som hela tiden frigörs, men också på svett och sånt som kroppen utsöndrar. Och bakterierna och immunsystemet hänger ju tätt ihop, för de bakterier som är nyttiga för oss, de tolereras ju av vårt immunsystem. Och bakterierna på våra kroppar, de tränar vårt immunsystem att lära känna det som är bra, eller vilka bakterier som ska finnas och vilka som är sjukdomsframkallande. Och vårt immunsystem finns ju i jättemånga olika varianter. Och vi letar, eller rent evolutionärt så är ju människan ute efter att hitta en partner som är i sitt immunsystem olik sig själv. Så att man man liksom breddar repertoaren. Och då vet man att när kroppsdoften, man doftar till sig en partner som har ett mera olikt immunsystem. Och när man då tvättar av alla bakterier och använder jättemycket parfym och sådär, så kan man ju inte känna det. Så jag tyckte det var bara en liten rolig grej att berätta om det här, att du kan faktiskt lukta till dig en lämplig partner och glöm Tinder-appen utan bara gå ut och känn.
Mm, nej, jag tyckte det var världens bästa tips. Nej, men det är så mycket som kroppen kan, mer än vad vi tror. Vi kan lita på dess förmåga, och det här är ju ett sånt bra exempel, tycker jag.
Ja.
Du avlivar ju en hel del myter också i boken. Och någonting som jag tyckte var väldigt spännande, det var myten om mödomshinnan.
Ja, det är ju en så historisk väsentlig fråga, det här med kvinnors oskuld. Och hur kan man se att en kvinna är oskuld innan hon gifter sig? Och i slidan då finns det som kallas för slidveck. Så det är en liten, ja, veckade delar av slemhinnan som finns hos alla kvinnor. Och de finns även efter man har haft penetrerande sex. Och de kan till och med finnas efter man har fött barn. Och det är ju, jag tänkte när jag var ung, så har jag också funderat på det här med mödomshinnan. Det verkar ju jättedumt, för vi kan ju menstruera, och jag förstår inte om det skulle finnas något som verkligen stänger till vaginalöppningen, så är det ju biologiskt inte relevant. Och det är ju så att det är en myt. Det finns slidveck, men de täpper inte till hela vaginalöppningen och de försvinner inte efter penetrerande sex. Så det där är verkligen en myt. Och nu när jag läste bara för någon vecka sedan om de här klinikerna som gör operationer för att återställa mödomshinnan, då blir jag faktiskt ganska upprörd. Det är ju helt irrelevant, och det bara stödjer de, ja, föråldrade, så att säga, inställningar män kan ha gentemot kvinnor. Det är ju helt fel.
Jag tänker att det är ändå många kulturer och religioner som faktiskt kontrollerar efter bröllopsnatten om det har kommit blod på lakanen för att säkerställa en oskuld. Det känns ju så otroligt viktig kunskap att nå ut med, för jag tänker att det också, det är en myt, och att, men att det är en myt som har spridits som en sanning, så att det känns ju som att många tror det här, inklusive jag själv.
Ja, men det är verkligen, det är helt förkastligt, och man undrar ju hur många kvinnor under åren har lidit på grund av det, för alla kvinnor blöder inte när de har sitt första penetrerande samlag. Det gör de inte. Men i vissa kulturer kanske man förbereder sig och har någon, inte vet jag, blod med sig.
Ja, men precis.
Det har jag hört kan användas.
Men Ina, är det så? Finns det någon forskning på det? Är det så att det är vanligare att man blöder, att de här vecken då blöder när man blir av med sin oskuld, än om man är mer sexuellt van person?
Jag tror att det beror ganska mycket på den själva sexuella upphetsningen. För är man inte redo för penetrerande, då är det ju lättare att slemhinnorna skadas, oberoende om det är slidkransen eller någon annan del av vaginan. Så att det tror jag är nog. Och är man mera van och har haft sex och inte lika rädd och har tillit till sin partner och så vidare, då är det ju på ett annat sätt. Så det kan nog finnas många förklaringar, tror jag.
Jag tyckte bara att den var väldigt viktig att ta upp här i podden, därför att jag känner att desto fler personer som förstår att det är en myt, desto fler kan man förhoppningsvis hjälpa.
Normally, being a little extra can be a bit much.
But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
En annan myt som du tar upp, det är att det förekommer i då och då rubriker som saker du kan äta för att få vaginan att smaka godare. Ät en ananas för att få en sötare vagina. Och jag skrattade lite när jag läste det här, för att jag har inte läst de här rubrikerna. Men det är alltså så att en myt är att man kan äta någonting sött för att få en sötare vagina.
Det är nog verkligen en myt, och jag gjorde ju lite research såklart för att hitta på eller hitta sådana myter, så att jag googlade en del och läste på olika Facebookgrupper och så, och den där har jag verkligen sett då, och jag har också hört av andra kvinnor att de berättade, jo, min dotter började plötsligt äta väldigt mycket ananas när jag frågade varför. Så det är ju något som cirkulerar, och alltså, det är ju ganska mycket okunskap i det hela. Alltså, när man äter någonting så bryts ju allt ner till de här grundläggande delar av vår kost, som är då fett, kolhydrater och socker. Och det tas upp av tarmslemhinnan, transporteras i blodet så som det transporteras till alla organ i kroppen. Så det finns ju ingen genväg mellan tarmen och vaginan där den speciella ananassmaken tas fram då. Så det är verkligen en myt, och det säger också en del om okunskap, att man inte riktigt förstår hur våra kroppar fungerar och hur matsmältningen fungerar helt enkelt.
Kan du inte berätta lite om det, att det finns en anledning till att vaginan inte ska vara söt, utan den ska vara sur?
Ja,
varför är
precis.
Det så?
Ja, de här mjölksyrebakterier som finns då i en frisk vagina, de producerar ju mjölksyra som sänker pH-värdet. Och pH-värdet i en frisk vagina, den är ungefär vid pH 4 till 4,5, så det är ganska surt. Och vi kan jämföra det med magsäcken. I magsäcken har vi ju också en väldigt sur miljö. Där är ännu surare, kanske 2 pH 2. Då är det ju celler som producerar saltsyra som skapar den här syran. Men den är för att döda bakterier som inte ska växa där. Så att på samma sätt som magsäckens pH-värde bidrar till att vi inte får infektioner, så är det i vaginan att de här mjölksyrebakterierna skapar en miljö där andra bakterier inte trivs. Så det är ett skydd för infektioner.
Jag tyckte också att det var intressant att läsa att det är en myt att man har högre risk att drabbas av svampinfektioner i vaginan om man äter mycket socker och snabba kolhydrater. För det är nämligen någonting som jag hörde första gången när jag var tonåring, tror jag. Det är liksom en sån där sak som jag har hört från och till under hela livet. Men det stämmer inte heller.
Nej, alltså det är inte så enkelt. Jag har verkligen läst på för att reda ut den här frågan. Och det är så att kvinnor som har diabetes, typ 2-diabetes, där blodsockernivåerna inte är välkontrollerade. Alltså sådana som kanske inte har fått diagnos än eller får rätt behandling så att blodsockernivåerna är stabila. De har väldigt lätt att få svampinfektioner i vaginan. Men en frisk kvinna har ju en väldigt kontrollerad blodsockernivå. Och om du någon dag äter väldigt mycket bulla eller dricker läsk så leder det ju inte till att ditt blodsocker är förändrat över lång tid, utan det är en kort tid, men kroppen utsöndrar då rätt mängd insulin för att sockret i blodet ska tas upp av cellerna i kroppen. Så det är väldigt, väldigt välreglerat, och det finns liksom ingen, och det finns studier som har tittat på kost och svampinfektion i vaginan, och att man har inte kunnat se hos friska kvinnor att om de äter mera socker och kolhydratrika livsmedel att de har mera svampinfektioner i vaginan. Men som sagt, emot hos diabetiker är det här ett problem så länge deras blodsocker inte är välkontrollerat. Så det behöver inte vara ett problem, men det kan vara det.
Du skriver ju om hållbar livsstil för vaginan, och där tar du faktiskt upp mat. Mm. Och det är ju inte så förvånande att den maten du tar upp, till exempel fibrer och så vidare, är ju mat som inte bara är bra hållbar livsstil för vaginan utan faktiskt för hela kroppen. Och du skriver ju att allt hänger ihop, att till exempel en frisk tarmflora bidrar till frisk mikroflora i vulva och vagina.
Mm. Det blir väl du glad över att läsa?
Ja, det blir jag glad över. Men jag tänker, är det någonting man kan liksom förebygga med maten? Vad är i sådana fall det viktigaste, skulle du säga?
Det är två saker. Det ena är ju fibrer, kostfibrer som behövs för att bakterierna i tjocktarmen ska kunna trivas och uppfylla sin funktion att producera ämnen som gör att tarmslemhinnan håller sig frisk och tätt och så. Men en annan viktig faktor är ju det här med att äta fermenterade livsmedel som innehåller väldigt många nyttiga levande bakterier. Och det är ju sådana livsmedel som yoghurt, kefir, kombucha, surkål, kimchi och så vidare. Och rent historiskt så har ju vi ätit väldigt mycket fermenterade livsmedel. För innan vi hade kylskåp och livsmedelsindustri som tillverkar livsmedel med konserveringsämnen, så var det ju vårt sätt att förvara och mat och göra det hållbart. Så att vi åt väldigt mycket lactobaciller, bifidobakterier och sånt förut i vår kost. Och det tror jag är jätteviktigt, för att de lactobacillerna vi har i vaginen, de måste ju också komma någonstans ifrån. Mm. Och de kommer ju från tarmen. Men vi vet idag inte riktigt hur de kommer dit. Om det är immunsystemet som väljer ut vissa stammar av bakterier och guidar dem dit. Eller om de migrerar slemhinnan mellan rektum och vaginan. Att det finns vissa lockämnen som får dit dem. Alltså det är inte riktigt studerat, men hur som helst så måste de ju nästan komma från tarmen. För det ligger ju, tarmöppningen ligger ju väldigt nära vaginan. Och så att tillföra, äta mycket yoghurt och mycket lactobaciller, det är säkert väldigt, väldigt bra. Men det finns idag inga kosttillskott eller probiotika som innehåller rätt bakterier. Så det finns ingen, jag skriver i boken också om vilka bakteriearter finns i vaginan. De har lite roliga namn som Lactobacillus crispatus och andra. Och det finns idag inga kosttillskott som innehåller rätt bakteriearter. Och det är ju ett problem. Så för att när man till exempel har en obalans i vaginan så skulle man ju gärna vilja ha ett läkemedel som innehåller rätt bakterier. Så att man kan tillföra dem och stabilisera vaginalfloran på det sättet. Vi som forskargrupp jobbar ju på det och isolerar och karaktäriserar bakteriestammar. Och vi försöker ta fram läkemedel som innehåller rätt. Men det är en lång väg att gå och det kommer ju ta mera tid.
Mm. På det här ämnet så skriver du ju om någonting som heter yoni-yoghurt.
Det var ganska roligt.
Ja, det var så roligt. Och innan du kommer in på det så tänkte jag bara säga att i tarmfloran så är ju avföringstransplantation från en frisk tarmflora till en sjuk tarmflora är ju en framgångsrik behandling, har man sett.
Ja.
Och då tyckte jag att det var så intressant när jag läste om den här forskaren i USA som hade gjort yoghurt på sitt eget slidsekret. Snälla, kan du berätta den här storyn?
Ja, det var också en sån där bara rolig grej som jag tog upp i boken. Och det var en doktorand i USA då som jobbade också med vaginalfloran. Och hon tog en sked och samlade lite vaginalsekret och så tillförde det till vanlig mjölk. Och lät den stå i rumstemperatur. Då blir det ju till yoghurt. Alltså det är så yoghurt tillverkas. Att man tar någon sån där kultur med laktobaciller. Och så ja, tillsätter man mjölk. Och sen låter man stå det i en högre temperatur. Så fermenteras mjölksockret. Och det bildas då yoghurt. Så hon gjorde det med sin vaginalflora. Och sen ja, åt hon det med blåbär. Tyckte jag var ganska kul. Jag hade också en liten pedagogisk tanke med det avsnittet. Och det är att först och främst, det finns ju massa andra saker i vaginalfloran som inte är karaktäriserade eller som du inte vet om som kvinna, om det är bra eller dåligt. Så jag rekommenderar ju inte den yoni, eller yonigurten då, som jag kallar det. Utan jag förklarar sen i följande del av boken skillnaden mellan olika stammar av bakterier och vad det innebär. Att de kan vara lika olika, eller de kan vara olika på samma sätt, som till exempel berättar jag om när man inom biologin, det gillar man ju att klassifiera saker, så att när man har bakterier då kallar man då dem för familjer, också arter och stammar. Och när man gör samma sak med hundar, då är ju det som motsvarar stammarna är ju olika hundraser. Och det är ju en jättestor skillnad mellan en chihuahua och en bulldog till exempel. Och då kan man tänka sig att det kan vara lika stor skillnad mellan två olika stammar av laktobaciller. Även om de heter laktobaciller så kan de ha jätteolika egenskaper och bete sig på helt olika sätt. Och därför är det viktigt att om man då till exempel utvecklar ett läkemedel eller probiotika, att man har kontroll på vilka stammar är det man ska använda och man ska karakterisera dem. Och så jag har en lite rolig illustration också med två hundar och förklara hur det ser ut i hundvärlden jämfört med bakterievärlden.
Det är jättefina hundar och jag tänkte faktiskt komma in på dina vackra illustrationer. Alltså, själva boken är ju otroligt vacker. Om jag får säga det själv så påminner den lite om vår bok. Fast skillnaden är att vi har en stor mun med stora läppar och du har en mängd olika blygdläppar på ditt omslag. Den är väldigt, väldigt fin. Och dina akvareller i boken, alltså illustrationerna i boken, har ju faktiskt du gjort själv. För du är ju dessutom konstnär.
Ja, det stämmer. Det var kanske också en del av motivationen till boken att jag ville gärna illustrera den själv. Och jag har gjort illustrationer till andra böcker förut, men då fick jag inte riktigt bestämma, för det var ju inte min bok.
Nej.
Jag tänkte, yes, nu får jag bestämma vilka bilder som ska vara med. Och en del är ju illustrationer som förklarar saker, som det här med hur de inre könsorganen ser ut eller sådana saker. Men det är ganska många illustrationer som egentligen bara visar kvinnokroppen och kvinnokroppens skönhet. Och det blev väldigt vackert. Jag tycker också det själv. Och det blev väldigt fin att det är olika stilar, olika sätt ta sig an kvinnokroppen, men allt är i akvarell. Så det finns en röd tråd, men ändå finns det ganska stor variation i bilderna. Mm.
Underbara bilder, jag älskar dem.
Vad
Jag
roligt.
tänkte på det, du är konstnär och du är också yogalärare
Ja.
samtidigt som du är forskare på KI. Och den här kombinationen är ju rätt ovanlig. Faktiskt första gången som jag träffar någon som har en sån bred repertoar liksom, i det du sysslar med på dagarna. Jag undrar, har du tänkt lite på, tror du att ditt konstnärskap påverkar hur du är som forskare?
Det gör det helt säkert. Och när du säger som du säger så låter det ju som att det är olika världar. Men för mig är det inte det, och det är väl därför det är möjligt, för att jag kan kombinera det ganska väl. Alltså som forskare jobbar man ju, man försöker ju förstå en specifik frågeställning, försöker förstå hur kroppen och människan fungerar. Och man gör ju egentligen samma sätt som konstnär. Alltså man försöker förstå hur världen fungerar och hänger ihop. Men man har liksom ett annat sätt att angripa den frågan. Och i detta ligger ju det här att man vill förklara och visa. Och det gör jag ju med båda yrken, så att säga. Men, och sen är det lite, de är komplementerande. Jag använder ju mina målningar som illustrationer när jag undervisar, när jag håller föredrag. Så att man kan säga att jag jobbar vidare med forskningsfrågor på min fritid. Men jag gör det ju för att det är roligt. Men det är också att jag vill ju visa saker. Och då handlar det inte om, alltså mina bilder är ju inte som fotografier av mikroskopbilder eller illustrationer som man ser i läroböcker, utan det är mer att jag tar fram det viktigaste budskapet på något sätt. Alltså att jag visar hur celler ser ut, och då tänker jag på, men vad är det de här cellerna gör, i vilket sammanhang finns de? Och så att det hänger helt klart ihop för mig, och det hjälper. Båda hjälper varandra också. Men jag målar ju väldigt mycket annat också som inte har med vetenskap att göra. Och det är ungefär som att spela ett instrument. Man kan inte bara ställa sig någon gång och måla ett mästerverk, utan man måste ju hålla på hela tiden, och man måste ha flöde, kreativiteten, och den kommer inte av sig själv. Så att jag målar ganska mycket, jag målar nästan varje helg, och så är det lite olika teman, men just de här vetenskapliga teman, de kommer jag tillbaka till, för att de finns ju i mitt huvud hela tiden, och jag tycker det är väldigt vackert, och det är också väldigt roligt att visa att vetenskap behöver faktiskt inte vara jättetråkigt, utan det kan vara vackert och det kan vara inspirerande och sådana saker. Och det där med yogan.
Precis det jag tänkte.
Ja, det där med yogan är ju, alltså det är livsstil. Jag har hållit på med yoga i väldigt många år, och jag har gått yogalärarutbildning. Jag tycker om att introducera människor till yogan och visa vad som betyder mycket för mig. Och det är ju det här att man ger sig tid att lyssna in i sin kropp, att man ger sig tid att känna. Och förstå hur man mår och vilka behov man har. Och det genomsyrar ju lite hela livet. Men jag har faktiskt ordnat lite sådana här retreats och workshops där jag både håller föredrag om tarmfloran och vaginalfloran, där jag undervisar yoga och där jag visar mina bilder. Så ibland får jag ihop alla tre.
Tack så jättemycket, Ina. Jag kan varmt rekommendera den här boken. Den är, precis som vi sa inledningsvis, den är väldigt roligt och bra skriven. En stor eloge till dig, Ina, som har lyckats med det konststycket.
Tack.
Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Närtby och Mia Klase. I detta avsnitt så medverkade ju inte Mia, men däremot så hade vi med oss Ina Schuppe-Koistinen. Och vill du veta mer om Ina så finns hon på Instagram under namnet ina.schuppe.koistinen, och hon har också en hemsida som heter www.inasakvareller.se. Och sen är det så härligt att hon kommer att ha en workshop med bokpresentation och en yoga och groove-klass på Atmajoti i Stockholm. Och det är den 10 december. Och mer om det kan du läsa på atmajoti.se. Ja, och jag heter Sebastian Ring och står för redigering och musik. Och vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food_pharmacy. Tack för denna gång. Hej då!
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.